De gånger som det är min tur att undervisa under det här ashramet så tänkte jag försöka belysa från lite olika infallsvinklar själva begreppet andlighet. Det är sånt här uttryck som vi gärna rör oss med. Andlighet, men vad betyder det? Ikväll ska vi börja med att läsa Johannes andra brev. Det brukar vi ju inte göra så ofta. Det hör ju till de här texterna i Bibeln som man gärna hoppar över, så låt oss läsa den istället idag. Johannes andra brev. Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn som jag i sanning älskar. Och inte bara jag, utan alla som har lärt känna sanningen. Vi älskar dem för sanningens skull. Den förblir i oss och ska vara med oss för alltid. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, ska vara med oss i sanning och kärlek. Det gladde mig mycket att bland dina barn finna sådana som lever i sanningen så som Fadern har befallt oss. Nu ber jag dig, min fru, och det jag skriver här är inte något nytt bud, utan det som vi har haft från början. Låt oss alla älska varandra. Och detta är kärleken, att leva efter hans bud. Ja, detta är budet som ni har fått höra från början, att ni ska leva i kärlek. Hur många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren, antikrist. Se till att ni inte förlorar det ni har arbetat för, utan får full lön. Den som inte förblir i Kristi lära, utan går andra vägar, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära, han har både Fadern och Son. Om någon kommer till er utan denna lära ska ni inte släppa in honom i ert hem och inte hälsa honom välkommen. Den som välkomnar honom gör sig till hans medbrottsling. Jag har mycket att säga er, men jag vill inte göra det med papper och bläck, utan hoppas få komma till er och tala med er personligen för att vår glädje ska bli fullkomlig. Din utvalda systers barn hälsar dig. Ja, det var ju ett kort brev. Och Johannes, han skriver att det är ju mycket annat som jag skulle vilja få förmedla, men nu har jag precis tagit det viktigaste här. Det som jag tycker känns så viktigt att jag skriver ner det. Så hoppas jag att vi ses någon gång. Och vi tänker då, vad var det nu som var så viktigt då? Och som regel är det ju så när vi läser det här brevet att man snavar på den där tionde versen, eller hur? Att om någon kommer till er utan denna lära så ska ni inte ta honom i hand och ni ska inte släppa in honom och ni ska inte hälsa på honom. Och så tänker man att ja, så där är det ju i vår församling hemma. Så har det ju varit länge. Att Pettersson hälsar inte på Svensson och Andersson hälsar inte på Johansson. Och alla tittar upp i taket eller ner i golvet eller på skospetsarna eller vad som helst. Bara att slippa se varandra i ögonen. Ska det vara så? Ja, det låter ju nästan så. Och så tycker man det är ett konstigt brev det här och så läser man inte resten, eller hur? Johannes har något viktigt att säga oss. All andlighet har ju med kärlek att göra. En andlighet som inte gör oss till kärleksmänniskor är på sin höjd ointressant, förstås. Och så säger han att den kärlekens första förutsättning är sanningen. Tänk vad många gånger ordet sanning återkommer i detta korta brev. Det är ju spännande. Ni som jag i sanning älskar, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. Vi älskar dem för sanningens skull, och så vidare. sanning, sanning och återsanning. Och vi som är så trötta på alla kyrkokonflikter och framförallt alla lärostrider, vi säger ju istället så här att ja, ta det inte så förfärligt noga med sanningen, utan nu ska vi älska varann istället. Eller hur? Har du hört den visan någon gång? Jag är alldeles övertygad om att om Johannes hade skickat det här brevet för publicering idag till 10 svenska kristna tidskrifter, så hade han blivit refuserad åtminstone 7. Därför att det här är ju fördömande, det här är för hårt, det här är inte snällt. Nu ska vi bara älska varandra så att världen kan se att vi är överens. Nej, så lätt slipper vi inte undan. Inte så lätt. Utan Johannes säger att den första förutsättningen för den inbördes kärlek, det som är det enda som kan förtjäna namnet andlighet, det är sanning. Den dag sanning och kärlek kommer på kollisionskurs, då är det illa ut. Eftersom båda delarna hör till Guds hjärtelag. En sanning, en kärlek som inte tål sanning, har den med Gud att göra? Nej, istället är det så här att det är skriftens vittnesbörd, både i Nya och Gamla testamentet, att kärleken kommer när vi så att säga är genomimpregnerade med sanning. Det där ser man bättre i hebreiskan än i svenskan. Ty de hebreiska ord som vi vanligen översätter med tro, det står oftare trofasthet i våra svenska översättningar. De betyder bland annat just att vara helt, ska vi säga, helt präglad av sanningen. Det är därför Jesus säger till Pilatus att var och en som är av sanningen, han hör min röst. Och därför så är det på något sätt så att sanningen utför sitt verk i våra liv och förlöser oss därmed till att bli kärleksmänniskor. Men så kommer också ordet lära här. Den som inte förblir i Kristi lära utan går andra vägar. Och det är ju här våra dåliga erfarenheter av sanningen börjar, eller hur? Lärostrider. Det är ju någonting som vi nästan får utslag av bara vi hör ordet. Och därför så tenderar vi att vingla mellan två diken. Jag träffade en gång en pastor som sa, nu vet jag hur man håller sig mitt på vägen. Ja, så sa jag, hur gör man då? Jag går med en fot i vardera diket, sa han. Och det ena diket är förstås att bara tjata om läran. Läran, läran och åter läran, som om det inte fanns något annat. Och det är naturligtvis ointressant, minst sagt. Därför att det är läran som för till kärleken. Sanningen som gör oss till kärleksmänniskor. Men om vi använder sanningen så att den står i strid emot kärleken, om vi använder den så att den inte längre leder till kärlek, då är vi det ena diket. Och det andra diket är när vi är så kärleksfulla så vi inte kan tala om sanningen, utan allt ska under mattan. Vi tittar lite grann i Romarbrevet. Jag roade mig med att slå upp hemma i en grekisk konkordans för Nya testamentet. Titta efter hur många gånger ordet lära förekommer i grekiskan. Och det var sådär 1,5 spalt ungefär med citat. Och detta är alltså bara Nya testamentet. Romarbrevet 6:17. Där skriver Paulus så här: men Gud vare tack, ni var slavar under synden, men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blev införda i. Alltså kan vi inte säga att kristendomen, det är bara kärlek utan någon lära. Nej, det är en kärlek som bygger på en lära. Det är förvisso inte så att vi nu ska fatta ordet lära bara som en samling dogmer och teorier. Men vi behöver en lära för att förstå, jag skulle vilja säga för att kunna tolka våra liv. Gud är ju med dig när du vandrar, både i stunder då du lyckas och i stunder då du misslyckas. I stunder av glädje och i stunder av förnedring. Han är med dig hela tiden. Och vare sig du tycker att det här var en fin dag eller du tycker det här var en förfärlig dag, så finns det alltid något att lära. Du kan alltid lära dig något av de ljuvligaste framgångar och av de bittraste förnedringar. Du kan alltid lära dig något. Och allt detta som du kan lära dig av det liv som hela tiden flyter förbi dig, så att säga, det kan ju forma dig till kärleksmänniska. Om du så att säga har nyckeln, den nyckel som gör att du kan förstå, så att säga, ditt eget liv sett ur Guds perspektiv. Du behöver en lära för att kunna förstå vad det handlar om. Men du blir inte en kärleksmänniska bara genom att sitta och plugga. Inte ens bara genom att sitta och höra bibelstudium efter bibelstudium efter bibelstudium efter bibelstudium tills skallen nästan rämnar. Men du behöver en lära för att kunna förstå ditt liv. För att kunna ta emot ditt liv. För att kunna mogna från dag till dag av det som händer i ditt liv. Och därför så är kristendomen också en lära. Vi tittar i Romarbrevet 16 och 17. Jag uppmanar er bröder att se upp med dem som vållar splittring och lockar till avfall från den lära som ni har undervisats i. Håll er undan från dem. Ja, här framhålls det på nytt hur viktigt det är med läran. Vi tar ett tredje exempel, en text vi ofta citerar, nämligen ur Efesiebrevets fjärde kapitel. Där jag börjar läsa i den elfte versen till och med den sextonde. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. Det ska göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och håller ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Ja, här slutar det med kärlek igen, eller hur? Vad började det med? Jo, det började med apostlar och profeter och evangelister och herdar och lärare. De har ett uppdrag. Vad ska de göra då? Jo, de ska lära människorna att på egen hand känna igen sanningen. Och det är något större än att liksom bara korvstoppa sanningen i huvudet på dem. Utan det handlar om att föra människorna, står det här, till full mognad. Alltså till en bedömningsförmåga. Så att de själva kan urskilja vad som är sant. Och det är grundvalen för den kristna enheten. Den bygger på att vi kan var och en bedöma självständigt vad som är sant. Den bygger inte på att en säger att det här är sant och de andra säger att ja, då är det väl det då. Utan den bygger på att var och en kan bedöma själv. Ty när vi har nått den mognaden, säger Paulus, då har kärleken så lätt för att flöda. Sanning och kärlek är ju bara två aspekter av Guds ljus. Så vi bör ju förutsätta att där sanningen sitter i högsätet, den verkliga sanningen, där kommer också kärleken att lätt finna uttrycksmedel till att ges ut och till att tas emot. Nå, men lärostriderna nu då? Ja. Kanske att vi kan säga så här, att vi har en orealistisk dröm om att få lov att bygga enheten de kristna emellan på att vi i allt tänker och talar lika. Att vi har samma teologi om allting. Ja, det lär vi få när vi kommer fram. Men all erfarenhet säger oss att så lyckligt är det inte på denna sidan. Och eftersom vi nu har 1990 års erfarenhet, så kan vi nog säga att det förefaller mindre sannolikt att vi omedelbart ska hamna i detta lyckliga tillstånd. Vad gör vi då? Vad gör vi då? Låt oss börja med att titta vad Paulus skriver i Första Korintierbrevet 13. Fjärde till sjätte verserna ska vi läsa först. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Jag tycker om uttrycket i gamla översättningen. Det står att kärleken har sin glädje i sanningen. Men det står en sak till. När vi nu är inne på frågan om sanning. I nionde versen. Vår kunskap är begränsad. Vår kunskap är begränsad. Du vet inte allt och jag vet inte allt, och inte ens om vi slår våra kloka huvuden ihop vet vi allt. Många, många lärostrider genom kyrkohistorien har sett ut ungefär så här. Pettersson har fattat ena hälften och Andersson har fattat andra hälften. Och sen råkar de i luven på varandra om vem som har rätt. Nå, det har ju bägge två, så frågan är fel ställd. Det var bara det att kunskapen var begränsad. Bådas kunskap var begränsad och båda hade svårt att förstå att verkligheten var mycket större än den som var och en enskilt hade fått klargjord för sig. Därför är det så här att vi måste lära oss att leva med detta, att vi har olika teologier. Det betyder inte att hejsan hoppsan, nu ska vi vara ekumeniska här. Nu är vi på Ashram, nu får vi vara ekumeniska några dagar och då sopar vi alla grejer under mattan. Minsta gemensamma nämnaren får råda här och det är så det måste vara. Vi får försöka förhandla oss fram till någon kompromisslösning. Nej, det behöver vi inte göra. Utan det är ju tvärtom så här att om vi har olika uppfattningar i lärofrågor så kan vi gå och lyssna på varandra. Åh, vad berikande, eller hur? Vi behöver inte utgå från att den andra har fel. Även en blind höna kan ju hitta ett korn, så varför inte du och jag? Du vet, ibland så träffar man, eller hör man människor säga så här att ja, de där två, de har varit gifta så länge och det är klart att de är väldigt lyckligt gifta för de är ju lika som två bär. De tänker lika och de talar lika och allting är lika. Ja, sen får man höra om andra att ja, det är klart de är lyckliga, så olika som de är, de kompletterar varann, heter det då. Och av det förstår vi att det är egentligen inte likhet eller olikhet som är det avgörande om vi har gemenskap med varann eller ej. Till de där som är så lika så att de verkar fullständigt som präglade i samma tryckerimaskin, de kanske till sist går varann på nerverna därför att de har inget nytt att säga varann. Och de där som är olika, de kan ju gå varann på nerverna därför att de inte begriper varann och ständigt håller på att tjata om att den ene klämmer ut tandborsten framifrån, eller tandkrämen framifrån, och den andra klämmer ut den bakifrån, och så blir det frontalkrock. Vad är förutsättningen för gemenskap? Jo, det är att vi lyssnar till varann. Jag har många käpphästar, men en av dem låter så här: enhet sitter i öronen. Det är det du har öronen till. Vi har inte mer enhet mellan oss än vi använder öronen. Och den som lyssnar minst är dessvärre i regel den som anger samtalstonen. Precis som det brukar heta att en kedja är inte starkare än dess svagaste länk, så kan man säga att gemenskapen i en grupp är inte större än den som använder öronen minst. Det var lite dålig svenska, men ni förstår vad jag menar. Enhet sitter i öronen. Tänk nu de här två som har varit gifta med varandra så underbart länge och som är så olika så att dataträffen skulle gå i kras om den fick chansen att titta på de där två. Åh, de har haft ett jättespännande liv. De har lyssnat på varandra varenda dag. Och tänk vad mycket upptäckter det har funnits att göra. Fantastiskt berikande. Vi kan lyssna på varandra. Kärleken har sin glädje i sanningen. Och kunskapen är begränsad. Nu är vi alltså införsatta i Guds församling. Och då kunde vi alltså närma oss varandra och säga det att ja, jag vet inte allt och du vet inte allt, men du kanske vet något som jag inte vet, så jag vill gärna lyssna på dig. Jag skickade för en dryg vecka sedan tredje delen av Historiens Gud till förlaget. En bok som ska handla om judarna, som kommer att bli 300 sidor tjock när den kommer ut. om inte förlaget backar. Och den boken hade jag nöjet att skriva i dialog med förre rabbinen i Göteborg. Och det har varit väldigt intressant. Vårt första samtal skedde på Café Mecca av alla ställen. En neutral mark så att säga. Där satt vi mitt i stimmet och med varsin bibel i högsta hugg och hade bibelstudium ett par timmar. Det var mycket intressant. Han sa efteråt när vi skildes åt, jag hade bett att få det samtalet för att fråga honom lite grann om hans syn på judarnas utkårelse. Vad betyder det att alla folk ska bli välsignade i Abraham? Och då sa han när vi skildes att jag läser gärna boken när den är färdig. Och det var innan jag hade börjat skriva. Ja, sa jag, men du vet, det kommer ju att handla en hel del om Jesus. Ja, det gör väl ingenting, sa han. Jag läser den gärna ändå. Det visade sig att han kan Nya Testamentet lika bra som vilken kristen som helst. Man kan tycka det är konstigt att han då inte är kristen. Ja, det är ju hans business. Men oj, vad intressant det har varit att, så att säga, få hans synpunkter på en bok som jag har skrivit som liksom handlar om att läsa Gamla Testamentet. Rätt mycket av den här boken handlar om frågan, är Jesus Messias eller ej? Och det är klart att mitt svar är ju ganska givet, men motiveringen kan ju vara intressant. Och när vi satt och gick igenom manuset så gav han mig två ytterligare skäl från Gamla Testamentet för att hävda att Jesus var Messias. Och det fastnade inte tro på Jesus själv. Vi kan komma varandra till mötes. Jag tror att vi har ett väldigt behov som kristna, dessvärre, att lära oss att skilja på sak och person. Därför att om man säger till någon så här att, men du, det där, det stämmer väl egentligen inte. Så är reaktionen nästan alltid, jaså, du tror att jag ska komma till helvetet. Ska du fördöma mig nu som kristen och fullständigt döma ut mig? Lugna dig, det har jag inte alls gjort. Jag har bara sagt att du har fel. Och det kan ju hända att det är jag som har fel när jag tycker att du har fel, men vi kan väl prata om saken. Varför är det så omöjligt? Varför ska vi vara så förfärligt känsliga? Jo, det är därför att vi har blivit undervisade om att man blir frälst genom sin tro. Och det blir vi ju, tack och lov. Men du blir inte frälst genom din kunskap. Du kan ju inte räkna med att det vid de himmelska vändkorsen, så att säga, en vacker dag kommer att stå någon och ha någon sorts tentamen i teologi för att se efter om du får lov att komma in eller inte. Skriften säger att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Att var och en som har fattat sin hjälplöshet och ropar på hjälp utifrån, hjälp från Jesus Kristus, han ska bli frälst. Sen kan han ha teologiska uppfattningar i övrigt som kan vara helt åt skogen många gånger. Men det har ju inte med frälsningen att göra. Utan det är ju istället så att nu när vi är frälsta, nu när vi alla har fattat hur hjälplösa vi är och liksom tagit emot den hjälpen och liksom känner oss trygga i det barnaskapet, så kan vi börja prata med varandra om vad som är sant. Det är ju en annan fråga. Och det smärtar mig så oerhört att vi blandar ihop detta ständigt, ständigt. Envist, envist. Att skilja på sak och person. Vi kan väl diskutera om vad som är rätt utan att omedelbart föra över det på vår person och säga, jaså, du dömer ut mig. Nej, men jag har inte pratat om dig. Jag vill bara inleda ett samtal om vad som är sant. Det kan vi väl göra ändå. Jag har bakom mig en karriär som forskare, akademiker. Och det var en tuff tid. Den akademiska världen är hård. Man får ha ordentliga armbågar, och det var därför jag hoppade av. Jag orkar inte med det. Men det har slagit mig att under de åren lärde jag mig mer om kärlek till sanningen än vad jag har lärt mig i Kristi församling. I forskarkretsar är det bara sanning som gäller. Visade sig att du har publicerat någonting som är fel, så bara alla garvar och vänder ryggen åt dig. Då är du spolad. Haha, han hade inte rätt. Det är det enda som gäller forskare emellan. Men i alla fall, som en liten biprodukt av det kanske ganska hårda synsättet, måste vi i alla fall säga att sanningen hålls högt. Antingen har du rätt och då är det bra, eller också har du inte rätt och då är det inte bra. Men jag lider av att vi i Guds församling ständigt faller tillbaka i det här tänkesättet att nu måste vi för kärlekens skull förtiga sanningen. När vi istället för kärlekens skull kunde vara så trygga att vi äntligen kunde börja prata om vad som är sant. Paulus har ett intressant uttryck. Vi ska titta på det andra Korinthierbrevet 10. Den tredje versen. Ja, 3 och 4. Jag lever i världen, men strider inte med världsliga vapen. Ty de vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till, utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud. Många gånger när man för lärofrågor och sanningsfrågor på tal, så blir det strid. Och då får vi kanske ha en beredskap om hur den konflikten ska föras. Att vi får försöka uttrycka oss på ett sådant sätt så att det inte blir en strid efter kött. Och om det blir det, så får vi lägga ner det hela till ett annat tillfälle. Inte för gott, men tills stämningen har lugnat sig. Det är kanske så här att vi har dåliga erfarenheter av lärosamtal. Därför att rätt vad det är så är det någon som tänder. Och så blir det krig och blodsutgjutelse. Men i det läget får man kanske lägga ner det hela och avvakta ett lämpligare tillfälle, men återkomma. Ty sanningsfrågan kan inte läggas på hyllan, den kan inte bordläggas för gott. Vi måste alltid återkomma till den. Därför att det är genom att växa i sanning som vi också kan växa i kärlek. Och det här är alltså en bitvis smärtsam process. Låt oss inte göra någon idyll av det. Det är bitvis en smärtsam process. Det är både långfredag och uppståndelse. Och när jag satt hemma och jobbade med det här och tänkte över det här, så slog mig plötsligt tanken att organen i din och min kropp, de bryts ständigt ner och byggs ständigt upp på nytt. Du har väl hört den där gamla historien om mannen som tittar fröken Johansson djupt in i ögonen och säger det, att organen i kroppen förnyas som på 7 år. Som 7 år är fröken Johansson inte fröken Johansson. Hon bara säger lite torrt, nej det vill jag hoppas. Men det är faktiskt så. Din kropp lever så länge den ständigt bryts ner och ständigt byggs upp. Och på något sätt är det kanske så med vår kunskap och vår lära, att om vi aldrig utsätter den för någonting som äventyrar den och som kanske till och med för en tid slår den i spillror, så kommer vi heller aldrig att få uppleva att den växer och företer tecken på liv. Det som lever, det bryts ständigt ner och byggs ständigt upp. Så fort läran blir gjord i armerad betong, om jag får säga det så, så är den ju död. Och det kan ju, den kan ju vara så död så det smäller om det. Alldeles bokstavligt talat, tyvärr. Jag tror vi kallar det att faktiskt ha en lära som grund för vårt liv. Som grund för vår andlighet. Men det är en lära som befinner sig både i nedbrytning och uppbyggnad. Precis som organen i din kropp. Varenda cell utom nervsystemet. Och det är det som gör att du lever som människa. Och jag tror det är det som gör att kunskapen lever. Och att den för den skull också kan bli grundvalen för ett givande och tagande av kärlek. Och här står vi alltså bitvis i ett smärtsamt sammanhang. Där vi önskar få lov att skydda oss för den smärtan. Genom att stoppa pluggar i öronen. Och liksom bara tala, 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 tala. Du ska höra på mig så blir allting bra. Enhet sitter i öronen. Och andlighet börjar med att vi får lära oss att använda öronen. Now, låt oss då gå tillbaka till Johannes andra brev. Sjunde versen. Ty många bedragare har gått ut i världen. Sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren, antikrist, säger nu Johannes. Vi ska återkomma till detta. Det jag vill peka ut nu, det är så här. Jag skulle vilja införa ett begrepp och tala om villfarelsens gräns. Det är ju alltså så här att vår kunskap om den andliga verkligheten, den är som ett jättestort pussel. Vi tänker oss ett pussel på sådär en miljon bitar. Du kanske har 500 bitar av de där miljonerna och jag kanske har 510. Och någon annan kanske har 600 och Kalle kanske har 700. Och tillsammans så kanske vi upptäcker att vi har en del gemensamma bitar, men det kanske blir 800 ihop eller något. Nå, men hela pusslet var 1 miljon. Då kan man lätt råka in i en sorts anarki och säga att ja, det kvittar ju. Vi vet ju så oerhört lite så att alla får väl bli saliga på sin fason och köra med sina läror. Och förstå mig rätt, det måste finnas ett utrymme för var och en att växa i insikt om sanningen. Genom ett inbördes givande och tagande, genom att vi lyssnar till varandra. Men sen måste det någonstans finnas en gräns. Sanningen kan ju ändå inte se ut hur som helst, även om vår kunskap om sanningen är ett styckverk. Och det Johannes markerar här, det är en sorts gräns. Han säger att bortanför den gränsen kan icke sanningen finnas. Hitom den gränsen kan vi inte alltid i detalj reglera sanningen, varken i vårt eget eller varandras liv. Men han säger, här går en gräns, och den som har gått över den gränsen, han befinner sig garanterat inte längre på sanningens område. Och jag tror att det är lärarens uppgift i Guds församling att vaka över den där gränsen. Inte att hålla på och gneta med alla möjliga människor och säga att det där får du inte säga och så får du inte tänka och så här får det absolut inte vara. Vi kan leva i dialog. Men så finns det en gräns. Och där kanske man ibland får i uppgift att hissa en varningsflagga. När människor börjar gå över den gränsen. Därför att bortanför den kan icke sanningen finnas. Och det är därför Johannes tar upp detta. Och han talar om för oss att när antikrist kommer, då ska han kännas igen på att han är from till tusen. Så from att han kan sätta sig i Guds tempel och utge sig för att vara Gud och bli tagen på allvar. Men, säger Johannes, du kommer att kunna känna igen honom därför att han är på fel sida om den gräns som jag har pekat ut. Nu ska vi be tillsammans. Herre, vi vill be dig att du lär oss att skilja på sak och person. Att du grundlägger det på ett helt annat sätt i våra liv. Jag skulle vilja be dig, Herre, att du lärde oss att tala om lärofrågor på ett ödmjukt vis. Att vi fick göra det under fullt användande av öronen. Och i full respekt för att kunskapen är ett styckverk för var och en av oss. Herre, vi vill bli andliga människor. Och det har inte med flummighet att göra. Inte med suddighet och otydlighet och okontrollerade känslor. Det har mycket med känslor att göra. Men det har också mycket med förståndet att göra. Och vi ber dig, Herre, att du skulle förlösa oss ur det här förvända tänkandet. Att kärleken och sanningen inte skulle kunna trivas under samma hatt. Utan att de istället, Herre, ju är delar av din personlighet. Och att vi fick lära oss att ta emot båda på en gång. Och växa i båda på en gång. Så att den kärlek som både går in i våra liv och ut ur våra liv fick vara fylld av sanning. Din härlighet, den som dina lärjungar såg, det var ju, Herre, att du var fylld av nåd och sanning. Amen.